Idag ska vi prata om en ny myndighet som sedan 1 januari finns i Lund. Institutet för mänskliga rättigheter, MR-institutet. I deras uppdrag ingår bland annat att rapportera om hur de mänskliga rättigheterna följs i Sverige och att komma med förslag till regeringen om åtgärder som behövs för att säkerställa det. Myndigheten ska utgå från grundlagen och även flera internationella förpliktelser om mänskliga rättigheter som Sverige ska följa. Och i den här nya styrelsen så finns Annika Djurvall Åkerberg som vi strax har med oss. Hon är människorättsjurist, författare. Hon har fått Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter och även varit med och tagit fram funktionsrättskonventionen, som dock inte är svensk lag. Ja, det var en lång inledning, men nu säger jag välkommen till Annika Djurvall Åkerberg.
Ja, tack så mycket.
Vad kan just du bidra med i styrelsen?
Ja, styrelsen ska ju nu till en början se till att myndigheten kommer på plats och att det anställs en vikarierande direktör och att det finns utredare och jurister och kommunikatörer och allt sådant på plats. Så det är en väldigt stor uppgift vi har. Och ett perspektiv som i hela det här arbetet naturligtvis ligger mig väldigt varmt om hjärtat, det är ju institutets uppdrag enligt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som då säger att institutioner ska främja, skydda och övervaka just hur rättigheter för människor med funktionsnedsättning fungerar i Sverige.
Och hur ser det ut i Sverige för personer med funktionsnedsättning vad det gäller mänskliga rättigheter, tycker du?
Det finns ju mycket kvar att göra i Sverige, det är ju helt klart. Det finns ju liksom både individuella utmaningar, men framförallt så finns ju liksom systemutmaningar. Efter hand så ska man ju alltid använda de svenska lagarna, men om de svenska lagarna är otydliga i något sammanhang, då ska man ju tolka dem i ljuset av de internationella och europeiska konventionerna som ett land också har ratificerat. Och här ser vi att det finns en stor brist.
Och konkret då för den enskilde, vad betyder det här?
Ja, om man väljer att fokusera på institutets uppdrag så kan ju inte den enskilde individen vända sig till institutet att och liksom få hjälp med att klaga på saker och ting. Institutet har ju inte över de mekanismer som finns ute i samhället. Så att känner man sig diskriminerad, då ska man fortfarande vända sig till antidiskrimineringsbyråerna eller till diskrimineringsombudsmannen, som för övrigt vid årsskiftet nu har gått ut med att man återigen ska börja jobba med enskilda fall på ett annat sätt. Det är viktigt att framhålla. Men det institutet gör, det är ju att vi ska granska till exempel alla myndigheter för att se hur jobbar de med mänskliga rättigheter. Och sen ska vi lägga förslag på åtgärder. Och vi ska ju också arbeta med liksom främjande verktyg. Det kan ju vara både utbildning, men det kan vara rekommendationer och klargöranden och så vidare.
För det jag tänker på just är diskrimineringslagen och diskrimineringsombudsmannen. Och vi har ingen funktionsrättslag, men barnrättskonventionen blev lag förra året. Så ni har ju faktiskt ett lagutrymme att luta er emot. Så hur skarpa tycker du att era förslag eller kan bli då?
När en stat ratificerar en konvention, då får man ju titta på hur liksom de olika rättigheterna i en konvention ska realiseras. Och när Sverige ratificerade funktionsrättskonventionen, då valde man att istället se över de befintliga lagarna och liksom putsa till det som kunde putsas till för att det inte skulle kunna ske några uttryckliga kränkningar i lagen. Men när man då till exempel går i skolan och man kanske lutar sig då på skollagen och driver ett fall om det, då kan du använda funktionsrättskonventionen för att bättre förstå hur skollagen ska tolkas om skollagen är otydlig. Så indirekt så får ju funktionsrättskonventionen en jätteviktig innebörd. Och det som är viktigt att komma ihåg, det är ju också särskilt för alla som är under 18 år. När man använder sig av barnrättskonventionen, då ska du ju använda funktionsrättskonventionen för att också tolka innehållet i den lagen. Det handlar ju om att även om funktionsrättskonventionen inte är svensk lag, så får du ju använda de verktyg som finns.
Nu är det ju en stor fråga att personer med synnedsättning inte får färdtjänst. Och då med hänvisning här i Region Stockholm att det inte finns ett tillräckligt stort behov, och ja, man har tolkat lagen på ett annat sätt än man har gjort tidigare. Då tillämpas ju inte lagen om mänskliga rättigheter. På vilket sätt? Vad kan ni göra åt det här?
Institutet kan ju bevaka frågan ur ett mer systemkritiskt perspektiv. Gå in och jämföra hur rättsutvecklingen i domstolarna går till, liksom kartlägga om vi går längre och längre från att tolka beslut på ett sätt som är förenligt med mänskliga rättigheter. Vi kan ju vara liksom den här som sparkar igång arbetet när vi märker att de mänskliga rättigheterna inte efterlevs, och vi kan kritisera olika aktörer i Sverige, och vi kan föreslå lagändringar för regeringen, och vi kan även samverka med de internationella kommittéerna som i sin tur kan kritisera Sverige om rättigheterna inte efterlevs.
Men just färdtjänstproblematiken har ju blivit en riksnyhet. Det drabbar många i hela landet. Är just det här någonting som ni kommer titta på?
Vi kommer ju titta på alla delar i funktionsrättskonventionen. Så att det här är ju också av de delarna.
Men hur mycket muskler tror du att ni kommer få?
Vi hoppas ju naturligtvis att det ska bli väldigt starka muskler. Det är svårt att säga någonting. Styrelsen jobbar ju väldigt aktivt för att vi ska få just en väldigt, väldigt tydlig roll. Det jag kan nämna också, det är ju att vi till institutet ska ju ha ett råd kopplat till oss. I det rådet så ska det ju finnas representanter från civilsamhället. Institutet kommer ju kunna vara en spark i häcken, ursäkta uttrycket, men för myndigheterna. Men det är jätteviktigt att civilsamhället fortsätter vara involverade på alla de områden där ni kan vara med, där ni kan påverka beslut för att det ska bli liksom en helhet.
Elisabeth Wallenius, ordförande i funktionsrätt, hon säger att institutet inte kommer ha de resurser, mandat och det oberoende som behövs.
Och det har ju att göra med några olika perspektiv som institutet i grund och botten inte har kunnat påverka. Men det har ju att göra med att den här myndigheten ligger under regeringen. Hela civilsamhället har ju önskat att den skulle ligga under riksdagen för att den verkligen skulle få bästa tänkbara oberoende. Men riksdagen vill inte ha frågan, så de skickade tillbaka den till regeringen. Så därför ligger den där nu. Den här myndigheten skiljer sig dock från alla andra myndigheter på så sätt att det är vi själva som ska prioritera vilka frågor vi ska jobba med och liksom hur vi ska utforma verksamheten. Så vi har fått väldigt fria tyglar. Det finns ju dock olika orosmoment, och det är ju att institutet är ju tillsatt enligt lag. En lag är relativt enkel att ändra på. Jag kan nog tycka att det är viktigt att civilsamhället fortsätter driva på att det ska vara liksom framgå av grundlagen istället att vi ska ha det här institutet.
Men betyder det om det blir regeringsskifte att Andi sitter löst?
Alltså det tar ju tack och lov lite tid att ändra en lag. Men hade det framgått av grundlagen istället att vi skulle ha ett oberoende institut enligt Parisprinciperna, då skulle det krävas två val. innan vi skulle kunna ändra grundlagen. Så det hade naturligtvis varit mycket tryggare för institutet. Det som är viktigt att framhålla, det är ändå att det är styrelsen ensam som bestämmer inriktningen för verksamheten. Där har vi, liksom mandatet är på så sätt väldigt brett. Och det gör ju att den här styrelsen eller det här institutet, det skiljer sig från andra myndigheter som har en mycket mer reglerad verksamhet. Här är det upp till styrelsen som med stöd av rådet och så vidare då ska planera för hur hela verksamheten ska läggas upp.
Och sist så undrar jag, vad är din egen drivkraft?
Ja, men det är ju de mänskliga rättigheterna överlag. Jag har jobbat med det i många år och känner att det är de bästa verktygen vi har för att situationen ska kunna bli bättre. Faktum var att när jag började med de här frågorna, det var genom att jag fick ett stipendium från dåvarande Kia, där jag skulle åka till Nepal och göra en granskning över hur det kunde vara att leva med funktionsnedsättning där. Och det var ju då ett av världens fattigaste länder. Och då träffade jag en kvinna som precis som jag själv då var 20-22 år. Precis som jag hade hon också en synnedsättning. Men i Nepal så där har vi ju det här kastsystemet och oberoende av vilket kast du är så är du alltid lägst i rang om du har en funktionsnedsättning. Och det gjorde ju att familjen skämdes ju för den här tjejen och hon fick ju knappt gå utanför dörren. Hon hade ingen utbildning, inga vänner. Och det här hade ju också lett till att hon fick ju andra funktionsnedsättningar, både sociala och fysiska och så vidare. Och när jag insåg att det där hade kunnat vara jag om jag inte hade bott i Sverige, så insåg jag att det finns inget annat jag kan jobba med än just mänskliga rättigheter och alla människors lika värde och rätt att vara inkluderade i ett samhälle. Och den drivkraften, den kommer jag bära med mig så länge jag kan arbeta och lever helt enkelt.
Annika Jurvall Åkerberg, som alltså tar plats i nya MR-institutet, Institutet för mänskliga rättigheter.